Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas i det här avsnittet av bonden och landsbygdsförkämpen Rickard Axdorff. Min egen kunskap om landsbygdspolitik är pinsamt låg. Jag hoppas därför att Rickard ska kunna förklara lite för mig om vad det hela går ut på. Rickard är också den enda ur allmänheten som fått närvara vid rättegången mot Carl Hedin. Men först, ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal, då är du inte en kapitalistisk hjälte. Men du kan åtgärda det här genom att stötta dekonstruktiv kritik på Swish 0768 943737. 0768 943737. På patreon.com/aronflam i ett ord, patreon.com/aronflam, via PayPal eller med Bitcoin. Bitcoin, snälla ge mig Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du också t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sårar mina tankar" eller "Krossa socialismen, socialism är ondska". Nu finns dessutom en helt ny mugg med texten "Your feelings are hurting my thoughts". Om du redan har "Krossa socialismen"-muggarna men saknat en termosmugg att ta med ut i naturen med budskapet att andras känslor sårar dina tankar, behöver alltså inte vänta längre. Den finns redan på aronflam.com och där finner du också affischen "Det här är en svensk brottsling" samt boken "Det här är en svensk tiger" på både svenska och engelska. Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Rickard Axdorff är bonde. Mer känd är han dock för sina kommentarer om landsbygdspolitik. Vårt samtal handlar om hur det är att bo på landet där befolkningen får lida under välfärdsstatens alla tillkortakommanden utan att för den sakens skull kunna tillgodogöra sig dess eventuella fördelar. Han är också den enda ur allmänheten som varit med på rättegången mot Carl Hedin. En rättegång som mer verkar handla om att sätta dit statens meningsmotståndare än att skipa rättvisa. Med de orden presenterar jag Rickard Axdorff. Njut! Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik ska du vara, Rickard Axdorff, om det nu är ditt riktiga namn.
Ja, men precis. En del hävdar att jag inte ens finns.
Nej, ja, så pass. Hur står det till då?
Ja, men det är väl lite upp och ner. Jag blev faktiskt kastad framför bussen av public service i förrgår. Och det har faktiskt lite landsbygdsperspektiv även där. Vi bor ju långt ut på landet och där har vi en skola som vi har ut på landet med. Det är inte så många elever i och vet, det tar... Faktiskt, det tog 2 år för dem att byta en lampa Så barnen satt och ritade då i mörkret. De fick springa in och kolla vad för färg på kritan, så att bilderna skulle se bra ut när de kom hem. I alla fall i den miljön så har ju då skolan, alltså den kommunala skolan, placerat en pedofil som har då varit i 2 år. Inte bara på våran
Förlåt?
Skola. Ja, precis.
Placerat en pedofil?
Ja, man anställde en kille som visade sig vara pedofil. Och han har varit på inte mindre än 7 olika skolor inom kommunen, varav vår skola är en. Han sitter nu inom lås och bom. Sitter på 3 år för att ha våldtagit en liten flicka. Och då lyckades vi att få Kaliber i P1 att nappa på det här. Att de ville skriva om det. Och igår fick jag reda på att det som de nu publicerar inte kommer att omfatta någonting av det den här snubben har gjort i skolan. Så vi är tillbaka på ruta 1 och jag tycker nog att Kaliber har kastat oss framför bussen helt enkelt.
Och varför vill de inte...
Det är svårt att få reda på liksom egentligen varför. De kommer att sända någonting om personen, men då är det koppling till fotboll och idrottsföreningar och såna där saker. Och sen så, ja, i själva verket så kommer ju kommunen undan och det har inte gjorts något trygghetsarbete och vi är tillbaka där vi var för 3 månader sedan. Så nu får vi kämpa på igen då och börja om.
Och vad innebär det? Med vad? För det du är ute efter här, det är att ställa någon till svars.
Bland annat ställa någon till svars, men framförallt så alltså, om man läser domen från den här killen så har ju han då haft ett sug var 8:e månad. Vilket innebär, ja, sug efter att typ våldta små barn. Var 8:e månad.
Oerhört regelbundet.
Ja, faktiskt. Vilket innebär att han har haft det suget 5 gånger. Under den period han har varit inom skolväsendet i Örebro kommun. Men man har från kommunen inte överhuvudtaget säkerställt att inga barn är drabbade. Det finns inget arbete whatsoever.
Inga psykologer, kuratorer?
Nej, ingenting.
Kontakt med föräldrarna?
Alltså det är några föräldrar. Det är bara en skola av alla dessa 7 skolor som föräldrarna ens vet att han har varit där. Det finns ett antal stora skolor inne i Örebro där han har varit. Där föräldrarna inte ens vet något.
Så vad är nästa steg då när ni hamnar nu på ruta 1 igen? Vad är det du tänker dig?
Ja, alltså till att börja med så får vi försöka gå public med det på något sätt. Där samtalet vart helt plötsligt en sån grej då. Men sen så kommer man i P4 att göra något litet. P4 Örebro, men de har inte de resurserna och sådär. Så att jag vet ärligt talat inte hur vi ska gå vidare. Men någonstans i alltihopa det här så har i alla fall mitt mål varit att någon gång i framtiden när barnen som då har på något sätt blivit antastade, när de börjar på att rota bakåt så ska de åtminstone se att det fanns några föräldrar som försökte. Och de kommer dessutom att se då att det finns ett antal som inte gjorde någonting eller försökte skylla över och dölja det.
Och aktiva nu... politiker i kommunen då antar jag?
Nej, inte politiker, snarare tjänstemän.
Och vad har de för intresse av att skylla över och dölja det?
Jag tror att det handlar om... Dels är det obehagligt.
Ja,
det är jätteobehagligt. Och liksom, vi pratar inte om pedofiler och hemorrojder och vad du kan tänkas vara.
Jag jämställer inte de två vanligtvis. Vem som helst kan ha hemorrojder.
Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Ja. Men det är obehagligt att prata om till att börja med. Det är en anledning. Och sen så någonstans i förlängningen är det någon som har gjort fel. Exempelvis på den här killen har man ju då inte gjort ett utdrag ur polisregistret. Han har blivit anställd av 5-6 olika rektorer som alla har bommat. Vilket kanske är förståeligt om man inte tycker rutiner är så viktigt.
Och han jobbade som lärare?
Fritidspedagog, eller ja, han jobbade på fritids. Och hade stödperson till ungar som behöver lite extra stöd.
Men inte just den typ han var beredd att ge dem då var 8:e
Nej, precis. En helt annat stöd. Och nu ska man väl säga att vi vet ju inte om barn verkligen är på sätt, man förgriper sig på barn i skolan. Men när man pratar med vuxna som har varit i den situationen så säger ju de liksom bara rakt av att det är klart att han har förgripit sig på barn i skolmiljön.
Okay.
Så, nu är vi kastade framför bussen utav public service. Jag trodde att det var, alltså någonstans där, om inte ens de goda gör gott. Vad fan ska man då göra liksom?
Nu betraktar jag inte just public service som goda. Men många tror ju att de ska vara det i alla fall.
Ja, men precis. Precis. Mm. Så att, jo, nej, men frånsett det så är det rätt okej. Jag tycker det är jätteroligt att vara här och få prata lite grann om utanför stadsperspektivet.
Ja, därför att nu började vi ju lite i omvänt, vi kastades rätt framför bussen själva här i den här podcasten. Jag brukar faktiskt inleda med en väldigt vid fråga, nämligen frågan, vem är du, Rickard Axdorff?
Oj, vem är jag? Jag är en närking, sjunde generationen någonting. Jag är uppvuxen på en gård som jag driver. Jag är utbildad jägmästare och civilekonom. Vilket ju gör att jag har suttit vid skolbänken ganska länge. Och syftet med det är väl egentligen att kunna ta mig tillbaka till landsbygden.
Pluggade du bara det i Sverige då?
Nej, jag har varit i Umeå, i Jämtland, i Uppsala och i USA.
I USA också?
Ja, i Indiana. Mitt i ett majsfält.
Okej, okay. Och där pluggar man till jägmästare?
Nej, ja, jag läste, du vet, naturresursekonomi, logistik och såna här grejer.
All right.
Indiana är rätt intressant för övrigt. På landsbygden pratas det ganska mycket om att vi ska lösa klimatproblemet och sådär.
Mm.
Och om man kollar på Indiana, om du tar en världskarta och sen kollar du så här, vart tas det upp mest koldioxid i världen? Ja, men då hamnar Indiana på topp 5 typ. För det är massvis med majs.
Och den äter koldioxid?
Den äter koldioxid. Majs, genmanipulerad majs, jättebra. Det är bra skit för miljön. Eller för klimatet i alla fall.
Ja, det brukar man inte höra från Greta och hennes anhang. Tvärtom, GMO är väl en av de saker de hatar mest av allt.
Mm, mm. Det finns en intressant grej för den som är intresserad att läsa påvens andra encyklia. Lovad vare du heter den. Alltså den utgår från människan som i du, inte om naturen, fast den handlar om naturen och biologisk mångfald och såna grejer. Han skriver ju då i encyklian om genmanipulation och att någonting i stil med att Gud skapade världen och att det är människans uppgift att förädla den. Och därför så har människan lärt sig att klippa gener för att det är bra. Gillar inte heller Gretas gäng, eller det gänget.
Men du, det är inte därför du är för GMO? Det är inte på påvens?
Nej, men det är för att jag inte tycker om att människor ska svälta.
Jag förstår.
Ja.
Så du är alltså jägmästare och civilekonom, men du arbetar som bonde?
Ja, men precis. På halvtid jobbar jag som bonde.
Är det ett halvtidsjobb verkligen?
Ja, alltså det kan ju vara ett heltidsjobb om man vill. Men att vara bonde betyder ju ofta att man tjänar inte så jättemycket. Så jag börjar tjäna pengar på någonting också. Så därför jobbar jag på halvtid som politisk sekreterare åt Moderaterna i Örebro. Därför att Örebro är ett socialistiskt fäste, har varit alldeles för länge.
Men de är väl mest kända hittills för sina serievåldtäktsmän och yxmord, om jag inte har det helt fel.
Oh, nej då.
Och nu kan vi alltså lägga till pedofiler på skolor.
Precis, precis. Ja, en av dem där är ju tillbaks. Kanske Sveriges obehagligaste våldtäktsman. Han har flyttat tillbaks, sägs det.
Okej.
Okay. Mm, han är ute.
Ja, nej, men har man ett varumärke så måste man ju vårda det.
Ja, men precis, precis. Men det ska bli ändring på det här nu. Nu ska Örebro bli borgerligt. Så det är mitt mission. Mitt mission är att skapa förutsättningar för våran ledare Anders att plocka ner den röda flaggan ifrån rådhuset.
Jag önskar dig all lycka, även om jag inte kommer att hoppas allt för mycket. De två senaste valen har gjort mig en smula desillusionerad och då var jag ändå rätt cynisk till att börja med.
Ja, precis. Alltså det jobbar jag med på halvtid och sen så driver jag på den andra halvtiden så är jag lite bonde.
Mm.
Och sen så driver jag en ideell förening som heter Naturbrukarna Sverige.
Mm.
Den sysslar med att försöka få folklig förankring för brukande rättsliga frågor. Det vill säga att, jag vet, att varför vi har rätten att bruka vår egen mark och kapa ner våra egna träd och slakta djur innan de blir vuxna och såna här saker.
Sen det får man så, inte då?
Jo, det får man, men det är lite surr om det. Vi har en rätt stor rörelse som tycker sådär att djur ska få leva tills de blir gamla och dör av sig själv och naturen ska sköta sig själv och hela den delen. Den ekosofiska rörelsen växer sig stark.
Och vad menar du med ekosofi?
Med ekosofi så menar jag nog att att naturen ska få sköta sig själv utan mänsklig inverkan. Att människan ställer sig utanför naturen. Jag skulle nog hävda att människan är en del av naturen. Och anledningen till att du och jag sitter här liksom, det är att vi har lärt oss att bemästra naturen. Det är en kamp mellan naturen och oss. En utav oss. Eller, någon måste ta stryk för att den andra ska överleva.
Det låter väldigt likt mitt eget perspektiv. Jag anser ju att naturen verkligen har försökt döda oss sedan första sekund.
Jaja.
Och nu när vi är på väg att vinna mot den så vill massa människor ge upp.
Det är så vi överlever på landet. Vi dödar där som är i vägen. Ungefär.
Ja, det låter halvsympatiskt. Men kan du bara snabbt förklara? Därför att jag skamligt nog är verkligen okunnig. Mm. Vad innebär egentligen landsbygdspolitik? Liksom. Vad förväntar man sig att den ska göra?
Ja, men precis. Ja, men någonstans där så det växer fram tankar och idéer. Och där vi är nu någonstans så pratar vi om någonting som i folkmun snart börjar bli banjohögern. Det vill säga någonting som skiljer sig ifrån operahögern och skrikskränhögern. Och senast på Twitter tror jag, i förrgår, så fick vi någon slags eget, vi kan kalla det för något eget valspråk. Som är för Sverige ur vägen. Uh-huh. Jag tycker på något sätt är lite genialiskt. För att problemet är ju att vi vill gärna lösa våra egna problem. Vi fixar det själva. Vi behöver inte andra som löser våra problem, vi löser dem själva.
Ni behöver större frihet.
Ja,
det är så du ser på det.
Oh, ja. Oh ja, ju mer frihet vi får, ju bättre. Och jag vet inte riktigt, till exempel det kommunala utjämningssystemet. Jag är nog mer och mer av idén att vi kan skippa det. Det är snarare ett ok än ett något hjälp.
Varför?
Ja, de största pengarna går till Malmö till att börja med. Och det vore väl kanske bättre att man får raka och fyrkantigare förutsättningar för hur vi ska fixa vår egen tillvaro. Än att sitta och vänta på att det ska delas ut några pengar. Det är tråkigt. Bidragssystem helt enkelt.
Ja, men har det några negativa effekter liksom, förutom att det är tråkigt?
Ja, nej, men alltså det cementerar ju ett system som bygger på att vi ska sitta med armarna i kors och vänta på att det ska komma pengar istället för att ta tag liksom, i de möjligheterna vi har.
Det gör er handikappade helt enkelt.
Ja, visst. Vilket antagligen är del av systemet. Det är en socialistisk idé att gör dem handikappade, gör dem beroende och så vidare, så är de till mindre problem eller mindre bekymmer.
Ja, jag gick ju lite slarvigt in här, berättade jag, innan vi satte igång på regeringens hemsida och googlade landsbygdspolitik.
Mm.
Och då fick jag reda på vad sossarna la som, de har tre delmål för landsbygdspolitiken under den här mandatperioden då, som enligt 2018 års liksom, regeringsförklaring.
Mm.
Det första delmålet bör vara följande, jag citerar. Landsbygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi. Vad betyder det?
Oj, ja, till att börja med, om vi ska uppnå miljömålen,
mm.
ja, då kan vi lägga ner landsbygden, för de funkar inte. Ska vi uppnå liksom, miljömål levande skogar?
Mm.
Då kan vi lägga ner svensk skogsindustri, för det funkar inte. De lirar inte ihop helt enkelt. Du har ju så här miljömål frisk luft eller vad det heter.
Mm.
Det finns ett par tre län i Sverige som har uppnått miljömålen.
Och vad är luften tömd på koldioxid eller vad exakt det
är? Den är farlig för människorna på något sätt.
Uh-huh.
Ja, men det är hokus pokus. Vi åker ut i Bergslagen. Det finns massvis med människor som vill bo där. Men inte ett enda jävla miljömål är uppnått. Så vad är problemet?
Jag har ingen aning. Vad är problemet?
Ja, problemet är att miljömålen är en konstruktion som inte liksom har bäring.
Mm. Ja, det andra delmålet bör vara följande. Och jag citerar. Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
Mm. Ja, det är jätteintressant. Alltså, om vi börjar med cirkulära,
ja.
Det har vi pysslat med ute på landsbygden sedan vi tämde den första grisen och lärde oss att liksom använda en yxa. Sen dess har vi jobbat med cirkulär ekonomi.
Man tar tillvara på grisens avföring och alla delar av grisen.
Ja,
och
det är inget konstigt. Det har vi sysslat med hela tiden. Och sen så, vad är det mer för...
Biobaserad och fossilfri ekonomi.
Ja, det är samma sak där.
Men fossilfri är väl inte ett jordbruk?
Jo, faktiskt. Om du kollar på hur mycket... Alltså, energienheter som du stoppar in och energienheter som kommer ut, så är det ju i praktiken att förvandla fossil energi till bättre energi. Så vi stoppar in en enhet och plockar ut 4-5 enheter av någonting annat. Så i praktiken så är det att rena fossil energi. Det är rätt häftigt.
Ja, och så ni håller redan på med ett hållbart nyttjande av naturresurserna med andra ord.
Men, ja, någon ska ju definiera vad är hållbart.
Ja.
Där har vi problemet. Jag har ju min bas i svensk skogsbransch. Och där håller vi fortfarande på att liksom diskutera vad är hållbart och inte hållbart. Och någonstans där så, ja, vi håller oss inom svensk lag, då är det nog hållbart. Men sen så finns det ju då idéer och tankar om att saker och ting inte är hållbart. Alltså naturen, om vi tar skogen, det är liksom ett ganska, det är ett våldsamt jävla ställe att vara på. Om inte människan vore där alls, så det finns ju inte ett enda träd som tycker att jag lämnar lite livsutrymme här åt någon annan träd. Utan det är ju verkligen egoism rakt igenom. Insekternas värld, liksom, vad är mord och våldtäkt i vardag där. Så att det, naturen är ett ganska så grymt ställe.
Den är inte jämställdhetsintegrerad.
Nej, även om jag varit på möten där man har diskuterat om naturens rättigheter. Superintressant. Vi satt i cirklar och pratade om hur vi upptäckte att naturen i vår vardag inte hade rättigheter. Och sen så frågade de mig, och jag sa att ja, men vet du, jag kapar ner träd innan de har vuxit färdigt. Jag livnär mig på att sälja djur i fyrkantiga boxar till konsumenter som äter upp dem och så vidare. Och det ger mig mat på bordet, det ger dig en fungerande vårdskola och omsorg, det ger oss asfalterade vägar och så vidare. Så att på så vis märker jag att naturen inte har rättigheter.
Men ska den ha det då?
Nej.
Den är bara till för oss?
Ja, alltså, ja, jag skulle nog säga att naturen utan oss hade ju varit rätt trist. För där vi ser runt, gå ut och titta. Om vi går ut och tittar på vilken plats vi än vill i Sverige, så du kan peka på vilket träd du vill, så står det trädet där på grund av att en människa har valt att det ska få stå där. Det finns någon sån här enklav längst upp i norr där liksom vi inte har varit och rota. Men i övrigt så är ju naturen konstruerad av människan. Och det är inte bara i Sverige. Man kan ta Amazonas eller någon sån här djungel som vi tror har haft fri utveckling.
Mm.
Men där är ju de träden som är nyttoträd för urinvånare är ju fler än vad de hade varit om det inte hade funnits nyttinvånare. Träd som föder apor och sen så skjuter man aporna och äter aporna och så vidare.
Ja. Så de har planterats där av urinvånarna? Eller?
Nej, man har sett till att det finns fler av de träden. Därför att det gynnar människan.
Ja. Och det tredje delmålet bör vara följande. Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
Ja, lycka till.
Ja, det låter väl fint i alla fall.
Det låter ju jättefint. Men någonstans där, för då landar vi så här, men vad ska vi med samhället till eller staten till? I en bredare kontext.
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Ja, jag vet. Till att börja med så behöver vi en krympare. Men det blir bara tråkigt att prata om. Men jag tror så här att staten på något sätt ska vara någon slags bottenplan av någon slags ett system som fångar upp mig när det sker sig på riktigt.
Mm.
I övrigt behöver vi inte ha den där. Jag satt som ett exempel, liksom, för staten är ju alldeles för närvarande i våra liv rent allmänt. Och jag satt med en annan kompis inom banjohögern och tittade på tv. Och då var det så här mellanvalsdebatt.
Mm.
Och vi tittade på varandra och sen sa vi, men hur kan politik vara så viktigt i människors vardag? Så vi måste sitta och kolla på en jävla mellanvalsdebatt. Alltså politik ska bara flyta på. Ju mindre närvarande politiken är, ju bättre. Då har politiken lyckats.
Alltså jag håller med till 100%. Men om man tittar liksom 100 år bak i tiden i Sverige, då var ju Sverige verkligen en bondenation.
Mm.
Vi hade otroligt mycket små bondgårdar.
Mm.
Och sen så skulle Sverige industrialiseras.
Mm.
Och sossarna har ju en förbläss för social ingenjörskonst.
Mm.
Så de bedrev väl, så vitt jag förstår, en medveten politik för att avfolka landsbygden.
Det är riktigt.
Och om jag skulle önska någonting så är det väl att vi skulle kunna vända på det.
Jag tror nog att det kommer att hända. Eller så här, eftersom du och jag sitter här och pratar om det, så har det antagligen redan hänt.
Tror du?
Ja. När vi börjar prata om saker, då gör vi det av en anledning. Och anledningen är att vi är redan där. Vi har redan upp det. För det finns en rolig grej så här. När jag åker till Örebro till exempel, då ser jag rådjur. 7 rådjur efter vägen in. Den som åker från stan åker ut till landsbygden och besöker mig. Han ser inga rådjur. Därför att jag är van att titta efter rådjuren.
Ja, för du vill skjuta dem?
Nej.
Nej?
Nej, för att jag letar efter saker i min närhet. Jag är van att göra det för att jag behöver mat på bordet. Så att ja, på så vis. Och när jag åker med min dotter så frågar jag henne så här. Ja, men hur många rådjur såg du? Ja, men jag såg 7. Ja, men är det där ett rådjur? Nej, pappa. Det där är inget rådjur. För att det där är en sten. Det stod där igår också. Alltså vi är vana att leta efter saker i vår omgivning. Och det tror jag på något sätt är ett bra förhållningssätt som gör att landsbygden upptäcker förändringar i samhället rent allmänt. Och då kan man så kolla då, hur ser utvecklingen ut? Ja, men utvecklingen skulle jag nog vilja säga är att vi ser en regionalisering av Sverige.
Och vad menar du med det?
Att vi är på väg mot från ett Sverige med blå flagga eller blå-gul flagga mot ett Sverige med regionala flaggor, med Skåneflaggor, med Närkevapen, ett Götaland, Svealand och Norrland. Var kommer du ifrån? Är du svensk? Nej, jag kommer från Götaland. Och det här ger sig uttryck i vår vardag. Vi kan ta Haparanda-politiker till exempel som säger så här, men det vore bättre för oss att implementera delar av finsk lag och ta bort en del av den svenska. Därför att den svenska lagen är inte anpassad för oss här uppe. Vi kan ta jämtlänningar när det kommer upp någon så här, Stockholmsreporter och pratar om att nu ska vi bygga liksom, vi behöver mer energi och mer el i våra ledningar. Och då säger politikerna, ja vi bygger ut vår elkapacitet och hur vi producerar el rätt mycket här då, men den kommer vi förädla i Jämtland.
Så de kommer inte exportera den till resten av landet?
Nej, och precis. Så att vill ni ha mer el i Skåne så får ni nog snabbt påbygga upp med era vindsnurror. Så att det här sker redan runt oss. Vilket jag kanske tror faktiskt är bra. För då hamnar besluten, staten, det som är staten idag kommer per automatik då tvingas att minskas därför att det som blir mer intressant är den regionala. Kanske inte nödvändigtvis kommunerna men det regionala området. Så att givet att vi har en viss gemensam penningpung så kommer fördelningen till staten att minskas och fördelningen till regionerna att ökas. Därför att vi blir närmare oss själva.
Och det är väl positivt om människor får bestämma själva mer över sig nu.
Ja, precis. Ja. Precis. Så att det är en positiv trend. Och därmed så är regionaliseringen bra och därmed är trenden redan där att folk är nog faktiskt på väg att leta efter ett annat Sverige.
Men det här kräver ju en stark äganderätt.
Oh ja.
Därför att en av de bloggposter jag hittade som du har skrivit,
Det
handlade om, jag minns inte var det var någonstans, men det hade någonting att göra med en kommunal markaffär och Google.
Ja, just det.
Har du lust att berätta lite om...
Jag kommer inte ihåg exakt. Alltså, jag började ju hålla på med det så länge så jag kommer inte ihåg alltihopa. Men rätta mig om jag har fel nu då. Men det hade någonting i stil med att kommunen köper upp någon markplätt.
Ja, de köper 8 markägares 120 hektar mark.
Just det.
För 17,2 miljoner kronor tror jag.
Just det. Och nära något vattendrag någonting, va? Just det.
Och så fanns det skog på den här marken för vad du beräknade var cirka 10 miljoner.
Uh-huh.
Ja. Och sen så sålde de den här marken till Google efter att ha slagit ihop den och detaljplanerat den.
Just det.
Och där skulle det byggas serverhallar.
Mm.
Och jag tror att de sålde det för 37 miljoner.
Just det.
Var det så?
Ja, det kan nog stämma. Ja.
Så de tjänade väldigt mycket pengar och det blev de väldigt glada för det hade de dragit in till det allmänna som de...
Precis.
Ansåg att de hade gjort. Och du var lite förnärmad i den här bloggen och tyckte att det där var ett, eftersom politikerna uppenbarligen visste om att de skulle göra det här med marken när de köpte den, så tyckte du att de hade köpt den för rövarpriser av av markägarna. Och att markägarna borde kompenseras för det.
Ja, men precis.
Ja.
Vilket inte skedde.
Nej, såklart inte.
Nej.
Nej, men det alltså, här är väl bara ett typexempel på hur alltså det går
finns,
till?
Det finns massvis med sådana exempel på hur äganderätten urholkas och försvinner. Och det sker... Det här är ju liksom exploatering och det är ju rätt hårt ändå. Det är fyrkantigt om man ser vad det är för någonting. Men sen så sker ju inskränkningar i äganderätten som kommer i mycket sötare paket. Där man hävdar att det är bra för miljön eller för klimatet. Eller för...
Har du något exempel?
Ja, alltså det finns en hel del exempel. Och just nu så kommer en hel del bulletiner ifrån Bryssel mot Sverige. Där vi inte riktigt vet vad det kommer att resultera i. Och är man så här bokstavstrogen i vad de förhandsbesked har gett. Då är det ju nästan i praktiken omöjligt att ens gå ut och gå i naturen. För du riskerar att döda, förstöra eller störa någon hasselmus eller vad du nu kan tänka
sig. Ja, det är ju ett nytt vapendirektiv på G.
Ja.
Och då kommer det bli svårt att jaga till exempel.
Precis. Så att utan våra produktionsmedel och utan våra vapen så kan vi inte försvara oss längre.
Nej, har du vapen?
Ja, oja.
Många?
5-6 stycken tror jag.
Wow.
Ja.
Gevär allihopa?
Ja. Samtliga lagliga dessutom.
Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Men det är väl ytterligare en sån här grej som staten kanske bestämmer för mycket över.
Ja, men liksom, vad är problemet? Det här är lagliga människor. Som faktiskt enligt studier är mer psykiskt krya än snittbefolkningen.
Mm-hmm.
Ja, som har vapen av en anledning de tycker det är roligt eller som en hobby eller för att kunna placera mat på bordet eller för att kunna förvalta naturen eller vad det nu är. Vad är problemet om de har 2 bössor eller 10 bössor?
Jag vet inte, alltså, jag jagar ju inte själv, men jag kan tänka mig att jagar man älg så behöver man ett annat gevär av en annan kaliber än om man jagar ekorre.
Ja.
Eller fågel, då jag misstänker att det är hagel som gäller.
Ja, men precis. Ja, man kan skjuta. Ja, det är teknikaliteter. Du behöver vapen helt enkelt.
Om du bor på landsbygden.
Ja.
Här vid Tessinparken på Gärdet, not so much.
Nej. Alltså det är ju på något sätt grejen. Om vi nu tar Stockholm. Mm. För Stockholm får ju kanske onödigt mycket skit från landsbygden. För vi klumpar ihop liksom alla tankar och idéer som på något sätt är urbana till att vara ett Stockholms beslut. Men den urbana idén finns inte bara i Stockholm utan den finns ju på andra platser med. Det finns väldigt mycket urbana människor i Örebro till exempel. Örebro är ju en stadskommun liksom. Så att Stockholm får kanske bära hundhuvudet emellanåt för just den urbana idén då. Men det som blir lite intressant på något sätt är att från Stockholm där det inte finns någon natur så ska man då tala om för oss som bor i naturen hur vi ska sköta naturen. Det är typ mitt jobb som man har idéer om. Mm. Man skulle inte få för sig liksom att säga till en skomakare att men du vet verkligen skillnad på en höger och vänster doja. Men till mig talar man om så här, vet du verkligen skillnad på en bra miljö och en dålig miljö.
Samtidigt, jag förstår att det är upprörande.
Ja, men alltså, vi har hållit på med det ganska länge. Vi har ju som generationer av erfarenhet och kunskap om hur man fixar mat till er in i stan.
Så hur många jordbruk har vi i Sverige då?
För att få lite bild över det hela så kan man säga så här att Sveriges lantbrukare, om vi bara kollar på maten så att säga, försörjer ungefär 5 miljoner människor med mat. Vi är 10 miljoner, ungefär så. Danmark som har ungefär samma jordbruksareal, de försörjer ungefär 50 miljoner människor med mat.
Hur är det möjligt?
Ja, freedom. Alltså det är helt annan syn på landsbygd och lantbruk.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fatta potentialen vi har i det här landet.
Men är det liksom detaljplaneringen och centralstyrningen som är det största problemet? Liksom att ni inte får agera så som ni själva vill på er egen mark?
Där bland annat. Plus att det är svårt att skala upp och tjäna pengar.
Varför?
Ja, det landar bland annat i en enorm byråkrati. Att det är väldigt mycket pengar, så att det saknas kanske det riskvilliga kapitalet. Det som är dricks i Stockholm, en förmögenhet på landet. Men det finns en jättestor potential som vi idag inte använder.
För Danmark, jag tror att en av deras största nationalprodukter när det kommer till jordbruk i alla fall, det är gris, va?
Mm.
Och där finns en hel del hungriga kineser som älskar gris.
Precis.
Så jag antar att en stor del av det här är deras grisfarmar.
Ja.
Och du menar att vi skulle egentligen kunna göra något liknande i Sverige?
Det är väl klart. Varför skulle vi inte kunna göra? Vi är jätteduktiga.
Så och det enda som står i vägen är miljöreglering.
Inte det enda, men det är en del av det i alla fall. Och sen så har vi haft en så här, lantbruksrörelse som väl kanske inte har varit så mycket i rörelse, utan mer stått still. Och det har ju som i alla fall inte varit i gang för den enskilde lantbrukaren. Och sen så har vi ju en historia av Sverige är ju en skogsnation. Mm. 70% av Sverige är skog. Jävla massa skog. Och då blir det väl kanske per automatik att vi fokuserar på skogen, Norge fokuserar på oljan, Danmark fokuserar på liksom fläsket. Så att Danmark är väl en framgångssaga vad gäller fläsket och Sverige en framgångssaga fram tills nu i alla fall vad det gäller skogen.
Och varför bara fram tills nu?
Ja, alltså vi landar ju alltså skogsindustrin som inte jag är skogsbruket, inte skogsindustrin. Och det skogsindustrin har frågat de sista 10-15 åren till oss skogsbrukare är, kan ni säkra våran råvara? Det är vad man har frågat hela tiden. Och då har vi envist hävdat att jajamän, det kan vi göra. Men nu börjar vi närma oss den här punkten att vi kan säga att nej, vi kanske inte kan säkra industrins råvara längre. På grund av inskränkningar i brukande- och äganderätten. Därför att det är viktigt med någon oätlig svamp. Eller någon hasselmus. Eller någon åkergroda som bor i skogen. Eller vad nu kan tänkas vara. Och skogen är jätteviktig för Sverige. Utan skogen så skulle vi liksom inte ha någon nettoexport. Och utan nettoexport så skulle Sverige ha det jättejobbigt.
Det låter ju onekligen som att vi håller på att utarma oss själva.
Mm.
Mm. Ja, då önskar jag dig framgång. Jag tänkte byta ämne nämligen. Därför att du är en av få människor, kanske den enda, som du själv skriver från allmänheten som har fått bevaka rättegången mot Carl Hedin.
Ah.
Som jag har förstått är en krösesorkliknande vargmördare.
Ja, men precis.
för jag har bara läst tidningen. Ja, exakt. Så det är mitt perspektiv på det.
Ah.
Men har du lust att... Och förklara för mig och lyssnarna vad det här handlar om annars, liksom, om man inte har det perspektivet.
Just det. Ja, men det ska jag göra. Vi får vandra tillbaks. Alltså, Carl Hedin och jag har gått vid sidan av varandra ganska länge. Vi har haft samma fokus på något sätt, att landsbygden behöver någon typ av röst. Det finns en rolig historia där jag och min fru går på en sån här skogsmässa. Och då kommer det fram en ganska så vän bekant till min fru. Och sen säger så här att jag vill bara tacka dig för att utan din man och Carl Hedin hade gått åt helvete för skogsbruket för länge sedan. Och det här är så 10 år sedan. Så att Carl och jag har gått vid sidan av varandra och kanske inte haft så mycket samarbete, men vi har liksom pratat med varandra. Det har ju på något sätt handlat om vår rättighet att äga, bruka, bo på landsbygd. För att landsbygd, om vi ser på landsbygden så... För att vi ska kunna vara kvar där så finns det ett antal med, vad ska jag säga, i helheten så finns det ett antal delheter.
Mm.
Du måste kunna bo. Och kan du inte, ja, vart vill du bo? Vi bor nära en strand. Ja. Är det ett problem att bygga ett hus nära en strand i Sverige? Nej. Vi har hur mycket stränder som helst.
Men vi har strandskydd.
Ja, precis. Som är bara töntigt. Alltså, vi har hur mycket strand som helst. Så att det är bara bygg. ju fler som bygger nära stränderna ju bättre, för då får vi liksom ut kapital och folk på landsbygden, och på så vis rädda vi landsbygden. För liksom det som har värde är vi rädda om. Och när landsbygden blir värdelös så är vi inte rädda om det längre. Så vi måste få ut folk som värdesätter landsbygden. Och alla de här delheterna måste finnas på plats, för annars så finns det ingen helhet. Och därför måste vi jobba med, strandskyddet, måste jobba med äganderättsfrågor. Vi måste se till så att vi får bygga på vår egen mark om vi vill det, och inte liksom bli pekade mot att bygga på planlagt område och så vidare. Och så, vidare. Så där har Carl och jag sprungit vid sidan av varandra. Och sen så är ju en del av den här frågan är ju då att vi måste ha någonting att göra på fritiden, och vi måste kunna få jaga, för det är det vi gör på landsbygden.
Mm.
Jag känner nu att jag generaliserar, men i alla fall.
Men jaga, fiska och åka skoter.
Ja, men precis. Mm. Det är det gamla vanliga, sånt som vi gör. Och då blir ju jakten inskränkt ju när vi får en himla massa vargar. Och då har vi då haft en rovdjurspolitik som inte har funkat speciellt bra. Folk på landsbygd kanske inte gillar varg så mycket som i staden. Och staden prackar på oss då en idé om att det ska finnas en himla massa vargar. Och det finns varg snart i var och annan buske. Och då har man ju då från statsapparaten fått för sig då att Carl på något sätt skulle vara en, som du säger, vargdräpare. Och lyckas då avlyssna honom och många runt kring honom och försökt att samla massa bevis på att det ska finnas en skjuten varg.
Mm. En skjuten varg.
Ja, för att åtalet som nu är mot Carl Hedin gäller ju då jakt vid en speciell dag, den 26 oktober. Och jag kan nog att det är omöjligt att iförd kontorskläder under 35 minuter mitt på dagen lyckas med konststycket att jaga varg. Det går inte till så helt enkelt. Det är skygga djur och så vidare och så vidare. Men den större bilden är ju på något sätt att allmänheten har stängts ute ifrån själva hela rättegången. För det var likadant när man häktade Carl, så stängde man ut allmänheten. Och nu när det är rättegång så har man...
Och han
då...
satt i häkten?
Ja, länge. 30 dagar tror jag det är någonting i den ställen.
Och han är inte helt purung?
Nej, då var han ju 69 idag, 72. Så att vi pratar ju om en äldre herre liksom. Och det är kanske en del av problemet. Det är en äldre herre, han är förmögen, han håller inte tyst, han har synpunkter, och på något sätt så blir ju han personifierad ett hot mot någon slags idé om att vi ska styra landsbygden, det ska ni inte göra själva. Så det blir ju någon typ av landsbygdsfader, och då vill man väl kanske försöka tysta det så gott det går då.
Och då kom man på att man skulle åtala honom för att ha skjutit en varg.
Ja, precis. Men sen visar det sig att det var ju omöjligt. Så då så försöker man ju då driva emot att det skulle vara försök. Att man förbereder.
Mordförsök på en varg?
Ja, mordförsök på en varg. Ungefär så.
Okay.
Ja, så det finns två åtalspunkter. Dels mordförsök på varg, och sen så finns det att man har hanterat ett gift som man inte ens vet koncentrationen på. Som är största sannolikhet, så det giftet kan man med lite tur förgifta en varg om den väger 1-2 kilo, någonting i den stilen. Så att i praktiken finns det ingenting emot honom. Det betyder ju inte att man inte kan bli dömd.
Nej.
Nej. Men då blir det lite intressant, för att man har då beredit plats för 12 stycken journalister.
Mm.
Och sen så har varje åtalad en plats in i rättssalen.
Och det är fler åtalade än Carl Hedin?
Ja, det är 4 åtalade.
En konspiration mot en varg.
Ja, okay. Man har konspirerat mot det. Du hör ju själv liksom hur sjukt det här är. Och dessutom, jag har faktiskt kollat alla, de senaste 10 åren har jag kollat alla åtal mot grovt jaktbrott.
Mm.
Och det visar ju sig att man är ju rätt dålig från åklagarsidan att få folk fällda.
Mm.
Man drar igång rättegång på väldigt lösa boliner ungefär. Man är, om man kollar jämför med andra grova brott, så är man ungefär hälften så dålig. Så att det här det är inte de bästa.
Nej.
Nej. Och någonstans där så landar vi liksom i att vi driver mål för att skrämmas. Det landar i det.
Ja.
Ja.
Så 12 stycken journalister får bevaka det här. Mm. Och du är inbjuden av Carl Hedin.
Ja, precis. För Carl Hedin, det är inte bara Carl Hedin utan även AB Carl Hedin. Man siktar in sig från början på någon slags företagsbot. Oklart hur. Så då sitter jag på AB-Karl, eller jag var med på AB-Karl Hedins plats. Och följde det hela och försökte då att direkt twittra och direkt facebooka. För att allmänheten på något sätt skulle få en annan bild än journalisternas bild. För de som är där är ju ursprungna ur en slags urban idé.
Och kanske personliga vänner till den här vargen då.
Ja, exakt. Eller...
men alltså, vet de ens vilken varg det rör sig om? Har man märkt alla vargar i Sverige? Eller?
Nej, alltså vissa vargar är ju märkta. Men mig vetling så det finns ingen saknad varg.
Nej. Ingen saknad varg?
Finns ingen saknad,
så finns inget
varg.
Lik här?
Finns inget lik. Man har ju då kört med kollat, man skickar, om jag nu är rätt informerad, så har man skickat dykare ner i gruvhålor och sjöar, och man har åkt med såna här drönare och letat. Man har skickat aska ifrån en av sågarna till Frankrike för att leta efter DNA. Man har skickat någon djurkropp till England för att leta efter gift. Det här i ett
man
Sverige...
Man har lagt enorma summor pengar på det här.
Ja, det är helt stört. Så att, och någonstans så blir det här liksom, det här blir ett demokratiproblem på vart vi lägger resurserna. Jag menar, det kan inte vara så himla roligt om man då har blivit utsatt för någon annan typ av brott som läggs ner, eller man i bästa fall får komma på förhör och ingenting görs. Och så märker man hur mycket resurser det läggs på det här. Men resten av världen är det inte stor deal om någon skjuter en varg.
Nej.
Nej. Men här är det.
Och det är för att vargen är extra skyddsvärd. Enligt lagstiftningen. Då.
Enligt lagstiftningen, ja. Mm. Ja.
Och då finns det något som heter grovt jaktbrott.
Precis.
Och precis. En av de grejerna man kan göra då är att skjuta en varg.
Ja.
Och finns det några andra grejer som jag, eftersom jag inte jagar själv? Så.
Ja, man kan skjuta björn också. Eller,
men björn får man väl skjuta?
Ja, man kan skjuta den olovligt och då blir det grovt jaktbrott. Örn är också en sån här grej.
Ja.
Örnar.
Ja, det kan jag tänka
business.
Mig. Ja. Men är det fängelse på det då?
Ja, upp till 2 år. Ingen har blivit dömd över 2 år än. Mm. Men eftersom åklagarna är dåliga och väcker åtal väldigt lätt, så blir det ju inga långa straff. Jag tror att det är 2 längre straff på 10 år. Och då hävdar man ju att vi har för få resurser. Och nu, idag har man rätt mycket resurser. Nyligen så slog man till exempel minsatsstyrkan uppe i Dalarna mot ett gäng som var ute och man hänger upp slickstenar i skogen för att slickstenar, salt, ja. För att djuren och älgarna ska ha liksom få i sig mineraler, och då höll de på med det. Och någon hade väl då antagligen tipsat polisen om att de var ute i annat ärende och skulle då jaga varg. Så då kom ju helikopter, 2 skotrar med poliser och insatsstyrkan, och de brottar ner folk. Och då visade det sig att till att börja med så var ju alla nyktra, och sen så fanns det inga vapen. Så det troliga är väl, skulle jag, att man backar lite grann, så har väl antagligen den lokala polisen talat om för dem liksom att nu är insatsstyrkan här, och bara så ni vet om det, de är på gång. Så att till och med polisen tycker att det är lite larvigt.
Jag förstår. Ja. Men, och nu är i alla fall rättegången mot Karl Hedin över.
Ja, men den är över. Det kommer den 19 får vi reda på hur det går. Om jag får gissa så skulle jag tro att alla blir frikända. Att åklagaren kommer hävda att han fick inte använda all bevisföring som han hade. Och därför kommer att överklaga domen. Därför att han anser sig ha material som skulle fälla. Mm. Vilket han inte har. För det är bara...
Men då måste han komma in med ny bevisning då, eller?
Ja, precis. Och det är tveksamt om han lyckas med det.
Ja, jag ska inte vara så säker på det. Nej. Alltså, att en överprövning ska ju en rättsstat garantera nästan oavsett vad.
Ja. Ja, precis.
Så det är ju inte alltid så att en överklagan avvisas bara för att man inte har nya bevis.
Nej, men precis. Precis. Och det, alltså det finns något intressant i det här också. För man kan fråga sig, varför har det här blivit stort? Och det handlar om inte bara liksom om att det är ett intressant mål, utan det är faktiskt en person som har råd och vågar säga ifrån.
Mm.
För vi är väldigt många ute på landsbygden som inte har råd att säga ifrån. Och då får vi gilla läget. Då blir vi dömda, eller i bästa fall så erkänner vi ett brott som vi inte ens har begått, för att det var det enklaste sättet att komma undan.
Mm.
Och man törs inte, därför att det blir repressalier efteråt. Jag drev själv till exempel ett mål i mark- och miljödomstolen mot länsstyrelsen. Därför att länsstyrelsen hade hittat på en grej som innebar att min mark skulle översvämmas.
Mm-hmm.
Vilket då var ett brott emot miljöbalken. Så att jag drev mål mot...
Men varför skulle det översvämmas? Regn eller...
Nej, men så här. Man har en väg.
Mm.
Då vill man höja vägen. Höjer man vägen, för idag funkar det som så att vattnet rinner över vägen delar av året.
Mm.
För det är så det är tänkt. Men om man höjer vägen, då blir ju vägen en dammvall. Och då får jag kvar vattnet. Så då förlorar jag ett antal veckor på våren och ett antal veckor på hösten där jag inte kan bruka marken.
Kan du inte bara bygga liksom små rör genom den här vallen då, där vattnet tappas av?
Jo, för det var ju en av planerna som vi hade. Men det vill man ju inte göra. Men till slut så la man ner några rör i alla fall. Men det var inte tillräckligt många rör. Problemet här är ju på något sätt att, för att komma tillbaka till huvudkärnan, det här med att våga.
Mm.
Till att börja med så kostar det en jävla massa pengar att driva det. Och då är vi förvaltningsdomstol. Alldeles oavsett om jag vinner eller förlorar så får jag inte tillbaka några pengar. Utan jag måste ta pengar ur egen ficka för att driva det. För så funkar det i förvaltningsdomstolen.
Mm.
Så det är det ena problemet. Jag får bekosta det själv. Jag får aldrig någonting tillbaka oavsett om i det här fallet länsstyrelsen hade gjort rätt eller fel. Så de kan ju liksom köra på för de vet att de allra flesta riskar inte de pengarna. Så därför kan vi ju medvetet göra fel. Och sen så, när jag väl vinner i markmiljödomstolen, jag tror att det var en onsdag, på torsdagen, alltså dagen efter, då ringer länsstyrelsen till mig när jag sitter på nere i Göteborg och ska lyssna på Metallica.
Mm.
Och säger så att vi skulle vilja göra en djurskyddskontroll hemma hos dig, dagen efter.
Så att du inte skulle behöva tvivla om vad det rörde sig om.
Ja, men precis. Och så här, alltså det här är inte ovanligt.
Nej. Jag tror dig, faktiskt. Så,
I år var tredje år.
Men det här var din mark det rörde sig om.
Ja, det är min mark.
Och det är din väg.
Nej, det är en allmän väg. Det är en allmän väg, men det är min mark som drabbas. Och det här är tredje året i rad nu som jag blir slumpmässigt utvald. För djurskyddskontroll, kontroll av åkermark, kontroll av någonting, you name it liksom.
Och du ser ett visst samband med att du tog dig tid och pengar för att stämma länsstyrelsen.
Ja. Nej, men alltså, och det är rätt obehagligt. Sånt här ser vi i andra stater, men då fördömer vi det.
Ja. Väl medveten.
Men inte i Sverige. Nej, det där är en del av systemet. Och det är precis samma system som är här. Vi, vad gäller just vargen, ser till att skrämmas.
Mm.
Ja.
Så Carl Edin kommer vara fast i domstol ett tag i alla fall. För att få komma till hovrätten kommer ju ta ett tag också.
Ja, precis.
Och sen
precis.
Finns väl risk att det går till högsta domstolen och i värsta fall till EU-domstolen.
Ja, så. Alltså...
Så återstoden av hans liv i princip kommer.
Ja, och det där händer hela tiden. Det finns, jag har varit med om en gubbe som hade ett vattenkraftverk som tog strid. Den hade typ varit i släkten, det var liksom hans skötebarn, han producerade el, vilket vi faktiskt behöver i Sverige, tro till dig, oavsett vad Miljöpartiet säger. Man vill riva, från myndigheterna så vill man riva för att man ska återskapa till ett förindustriellt vattendrag.
Mm-hmm.
Han tar strid, dör på kuppen som ett ärendenummer, men får rätt i förlängningen.
Efter sin död?
Efter sin död, ja. Han dör olycklig. Det blir så ledsen över såna här historier. Har en annan gubbe, Lennart. Han lovade sina föräldrar att gården skulle gå i arv till sina barn. Länsstyrelsen tycker att den där skogen var så intressant så den vill vi ha. Han driver processen mot länsstyrelsen. Han får äta... Och det här är nervprofestande. Det kostar inte bara pengar utan det kostar energi. Så att han får äta nervlugnande på dagarna och sovpiller på nätterna för att hantera situationen. Och det enda han hade gjort det var att skapa en fantastisk natur som någon annan ville sno. Och han kan inte ens ge bort det till dottern. Därför att då kickar svensk lag in och säger att staten får kliva emellan om de vill.
Varför? Vad är det som... Alltså, för en gåva är väl en gåva och vi har väl ingen skatt på gåvor?
Nej, men staten var intresserad av markplätten.
Ja, men markplätt kan väl också vara en gåva?
Oh ja. Men svensk lagstiftning möjliggör för staten att kliva in emellan.
Och då kan de ta ja, allt?
Ja, de kan ta det de vill. Han vill inte ha pengar, oavsett hur mycket det än var. Och det är ju ett av de här problemen. Vi vill kunna tacka nej till en affär med staten. Men det kan du inte. Du kan inte säga nej till affären.
Fan, det låter helt sjukt.
Ja, vi lever i en sjuk värld där ute.
Och hur länge har ordningen varit så här, skulle du säga?
Men det blir värre hela tiden. Och det beror ju på att vi inte säger ifrån. Vi kan inte säga ifrån, för vi har inte råd och vi har inte verktygen för att säga ifrån.
Och vad är det du skulle behöva?
Jo, nej, men här är det intressant.
För du är ändå politisk sekreterare. Du måste väl ha några idéer på lösningar här.
Så här, om vi följer min historia. Jag började som ledarskribent. Mm. Såg att du kunde skapa opinion. Men jag kunde inte driva opinion. Jag skapade Naturbrukarna Sverige som kunde driva opinion. Men det var inom en bubbla. Då skapade vi något som heter Egendomligt. Som handlar om folklig förankring för äganderättsliga frågor. För då landar vi i staden och ungdomsförbunden. Då hamnar vi i en större boll. Och sen så nästa steg då, det var ju på något sätt att vi måste förändra attityden, alltså vardagsmänniskans syn på landsbygden och vi som bor där, att vi faktiskt kan någonting och att inte staden behöver tala om för oss vad vi ska göra. Och då måste du förändra den publicistiska scenen, därför att du måste skapa alster som på något sätt har bäring i folks vardag, som de läser och kan ta till sig, som bygger på fakta. Så måste vi förändra den publicistiska scenen. Så drog jag igång ett arbete med någonting som heter Magasinet Landsbygd. Och Magasinet Landsbygd handlade om att placera ett typ av mediehus på den digitala marknaden för att förändra den publicistiska scenen, för att ge landsbygden en större röst.
Mm.
Och försökte få tag på pengar till det här, för det kostar en del. Och som vi var inne på tidigare, pengar på landsbygden finns inte. Man kan få 100 000 här och 100 000 där, men projektet kostar ju kanske 5-10 miljoner att dra igång. Så presenterar jag idén inne i Stockholm. Och det som har hänt är ju att det har kommit ett nytt mediehus på marknaden. Som är lite skakigt just nu, kan man väl säga.
Mm.
Och de kommer inte lösa landsbygdens problem. Därför att det är samma jävla folk. Det vi måste ha är ju andra som berättar en annan berättelse. Det spelar ingen roll liksom om man som chefredaktör menar på att man minsann tillhör arbetarklassen för att man jobbar på ett varv i en sommar som 15-åring. Du behöver umgås med människor som vet att man behöver tvätta händerna innan man går på toaletten.
Varför skulle man?
Jo, för att du är smutsig när du går på toaletten.
Jaha.
Ah, precis.
Jag förstår.
Så att, det som behövs är ju på något sätt att upplysa den breda allmänheten om vad vi gör ute på landsbygden. Från landsbygdens eget perspektiv. Och inte i form av, som jag, typ skribenter, opinionsbildare, utan via vettiga reportage. Som beskriver att nej, naturen dör inte. Ett kalhygge är faktiskt bra. Vi efterapar hur naturen egentligen gör. Naturen är ett tufft ställe. Det brinner, om inte människan fanns skulle brinna. Och så vidare. Kalhygget är på något sätt det närmsta vi kan komma hur naturen själv agerar. Så därför så kan vi ge ett slag för kalhyggesbruk.
Mm-hmm. Ja, plötsligt. Jag visste inte ens att det var en grej förrän nu.
Ja,
men utöver det, för nu har du en röst då.
Ja.
Då behöver du ju förändra vissa lagar. Och jag antar, hoppas i alla fall, lägga ner vissa myndigheter.
Ja,
herregud. Som är en av mina favoritämnen på jorden.
men jag tror så här. Alla håller inte med mig om det. Men jag tror att i linje med att Sverige regionaliseras, så kan vi flytta över staten från Stockholm till regionen. Det vill säga, vi behöver anställa nytt folk på länsstyrelserna, och länsstyrelserna får bli den nya ministaten.
För det blir helt emot vad de flesta här i Stockholm säger, som tycker vi ska avskaffa regionerna.
Ja,
helt.
Nej. Men därför att på landsbygden finns det någon typ av klokskap kvar. För att den fria människan bygger på något sätt på att vi ska kunna sätta yxan i dörren hos den beslutsfattaren som fattar tokiga beslut. Det är ett helvete för mig att åka till liksom och hitta vem är som har fattat det här beslutet.
I Stockholm eller Bryssel?
Ja.
Mm.
Ja, för nu är det ju Bryssel dessutom.
Ja.
Vilket gör ju att vi får inte reda på någonting av det som händer där nere. Och när det väl händer någonting, då är det för sent. Och många av de experter som vi skickar ner ifrån Sverige ner till Bryssel, men det är ju som en klapp på axeln på lång och trogen tjänst i Sverige.
Mm.
Det är ju inte liksom
Eller för att du råkar vara ihop med pedofil.
Till exempel. Ja, dessutom. Oj.
Förlåt. Kunde inte motstå.
Nej, men precis. Så att, jag skulle nog säga att visst, vi har ju Naturvårdsverket.
Mm.
Ja, och Naturvårdsverket, deras generaldirektör, som är ju en katastrof för landsbygden, rakt av. En rolig detalj. Jag var på Naturvårdsverket och jag var inbjuden en gång, har varit där. Jag fick aldrig mer komma tillbaka. Sitter i något möte som handlar om, jag vet, landsbygdsbefolkningens möjlighet att påverka sin egen vardag.
Mm.
Ska vi gå ut och käka lunch i deras egen restaurang? Och sen så kommer jag fram till restaurangen och sen så serverar de något krämigt kycklingaktigt. Mm. Så jag går till restaurangen och så frågar jag, du, den här kycklingen som ni serverar här, var kommer den ifrån? Ja, det blir lite jobbigt, sen kommer de med en perm och sen säger, men du, den är från någon baltstat någonstans. Mm. Så då så serverar alltså Naturvårdsverket, som ser till så att lantbrukare mer eller mindre går konkurs för att ha så hårda regler i skyddet av svensk natur. Köper kyckling som är förbjuden att producera enligt de normerna i Sverige. Hade en bonde producerat den kycklingen som serverades på Naturvårdsverket, då hade jag antagligen fått djurförbud och fängelse. Men det gick bra liksom att ta paus ifrån sitt högtravande arbete på Naturvårdsverket om att vi ska ha en natur som alla liksom myser och pyser om. Men när man går och äter, då försvinner den moralen.
Mm.
Mm.
Fast till balternas fördel istället för vår egen.
Ja, jo, precis. Vår egen nackdel. Ja, precis.
Ja, jag tror att det mer eller mindre sammanfattar de problem vi har med landsbygdspolitiken i Sverige då, eller?
Ja, alltså vi exporterar rätt mycket av våra problem.
Till Bryssel?
Ja, bland annat. Men
som gör EU-lagar, som italienarna sedan högaktligen skiter i.
Ja.
För de är inte lika begivna på att lyssna på sina makthavare, vare sig i Rom eller i Bryssel.
Ja, men precis. Det finns sedan länge någonting som kallas för, apropå vargen, så här, italiensk förvaltning, som bygger på liksom att är det ett problem så åtgärdare.
Mm.
Ja. Och det är på något sätt så vi är vana med liksom att jobba på landsbygden.
Jag tror till och med det italienska uttrycket är fare il furbo. Så. Att göra en räv.
Ja, det kan det kanske vara. Ja, men precis. Och på något sätt är det är så vi är vana att lösa saker på landsbygden. Har vi ett problem så löser vi det. Ja. Och då blir det bekymmersamt när vi har ett problem och inte får lösa det, utan vi kastas i fängelse om vi löser våra egna problem.
Mm.
Och det tror jag på något sätt, ja, vi landar där igen då, för vad var det jag sa, för Sverige vikädan eller någonting i den stället.
Ja, jag minns inte exakt. Men vi har inspelat.
Ja, precis. Ja.
Ja. Så tack så jättemycket för att du ville komma till Dekonstruktiv kritik, Rickard.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av den eminente Rickard Axdorff. Länkar till några av hans blogginlägg och Twitter hittar du i vanlig ordning på aronflam.com. Stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Och om du inte stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal, så kan du göra det genom att swisha på 0768-943737. 0768-943737. Du kan också donera på Patreon. Gå in på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam i ett ord. Du kan donera via PayPal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com under fliken merchandise finner du t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sårar mina tankar" eller "Krossa socialismen, ty socialism är ondska". Nu finns dessutom en helt ny mugg med texten "Your feelings are hurting my thoughts", och den finns både som termosmugg och som vanlig mugg. Och på hemsidan aronflam.com finner du också affischen "Det här är en svensk brottsling" samt boken "Det här är en svensk tiger" på både svenska och engelska. Som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, deras hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av avsnittet. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.